Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Hej och varmt välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Tusen tack för alla fina meddelanden och hälsningar under sommaren. Det är så kul med er entusiasm och det ger otroligt mycket energi och faktiskt glädje nu att fortsätta jobba med Klimakteriepodden. Och jag har en hel rad spännande avsnitt planerade, så att håll utkik. Och sen så är jag så glad för att det har kommit till lite nya lyssnare och ni är såklart hjärtligt varmt välkomna. Och missa inte att det finns en hemsida som heter klimakteriepodden.se där du också kan läsa mer om tidigare avsnitt, och det kan vara lättare att kanske söka fram än i poddapparna just det som du kan vara intresserad av att lyssna på. Och sen så var jag bara helt tvungen att ge er det här hybridavsnittet som kommer nu. Det är en del som spelades in för ungefär 4 år sedan och då publicerades det som avsnitt 61, och det har jag delvis klippt ner, och så är det en nyinspelad del. Det kan vara så otroligt stärkande att känna att det kommer en ny dag, nya känslor och att inget tillstånd är permanent. För hösten 2018 så fick jag kontakt med Helene Högsten från Borås, och då arbetade hon med en temadag som hette Hållbara kvinnor. Och Helene kände ett enormt behov av att berätta sin klimakteriehistoria, och så träffades vi och avsnittet kom till, och då var Helene 56. Hennes berättelse är otroligt intressant, för den innehåller så många aspekter och lager av vad man kan drabbas av och vara med om. Och med den här nyinspelade biten på slutet så blir det extra intressant. Det är verkligen kul att höra vilka vändningar livet kan ta på bara 4 år. Och jag vill också passa på att lägga till, med anledning av vad som sägs i avsnittet här, att den som tidigare haft blodpropp oftast faktiskt kan ta östrogentillskott, men att det då rekommenderas att tas genom huden i form av gel, spray eller plåster. Och om du har funderingar, diskutera det här med en kunnig läkare. Men nu lyssnar vi på mina intervjuer med Helene, och nästa vecka så kommer det handla om matbalans. Så välkommen att hänga med. Helene Högsten, välkommen till Klimakteriepodden.
Åh, tack snälla, Rosa.
Ja, det är roligt att få träffa dig här i Stockholm. Du hör egentligen hemma i Borås.
Så är det.
Ja, och du är beteendevetare i botten. Du jobbar med verksamhetsutveckling inom folkbildning, kan man säga, och är knuten till Folkuniversitetet.
Ja, så är det.
Du är 56 år idag, och det, i botten till det här så finns det ju ditt eget klimakterium som spökar, får man säga så?
Ja, så är det väl. Eller som driver mig till att gå ut och berätta. Jag tycker om att påverka för att göra gott. Det har jag alltid gjort i min yrkesroll som som karriärvägledare eller coach, life coach som jag har hållit på med i över 20 år, så har det alltid varit en stark drivkraft att hjälpa människor att må bättre. Så det är väl liksom grunden till att jag i alla år har jobbat med föreläsningar inom personlig utveckling för att människor ska hantera sitt liv bättre.
Ja.
Och då har det ju hänt olika saker i livet, och nu var det klimakteriet och då gör jag något av det.
Ja.
Det är väl lite min drivkraft rent allmänt så i livet.
Men berätta då, för din egen resa, klimakterieresa, som man kan kalla det för. Då. Mm,
absolut. Nej, det började väl som för många andra då, att elementet i mitt sovrum började bråka. Jag har ett gammalt hus från 40-talet, ett jättegammalt element, och tänker, vad fan, nu har det hänt något. Och började skruva och mixtra och tog väl ett tag innan jag fattade att, jaha, klimakteriet, är det som händer? Det var inte så mycket mer egentligen, lite vallningar på nätterna, men jag fick svårt att sova. Och det var ju ingen som pratade om klimakteriet.
Hur gammal var du?
Jag säger att det är runt 10 år sedan då.
Mm, 46, 47
någonstans. Mm. I samma veva så jag är ensamstående mamma, och min dotter hamnade i puberteten över en natt, ungefär i samma veva. Vilket blev, och hennes resa blev också ganska tuff i puberteten, så jag var ute och jagade henne ganska mycket på nätterna. Och när jag inte fick sova då, så blev det ett jätteproblem. Vallningen och lite blödningar och sådär, det störde mig inte så mycket. Men när jag inte fick sova så blev jag jättestressad. Men det var fortfarande ingen liksom inom sjukvården som hade förvarnat egentligen om att det skulle hända.
Men sökte du vård?
Ja, då gick jag ju till, jag fattade ju att det har med klimakteriet, vallningar, det har man ju hört. Så kommer man ju till gyn, och det finns inga andra alternativ än att man får östrogen. Och då tog jag det. Bara det.
Men alltså, det var första lösningen. De tyckte inte att det här med sömnen skulle... För många vittnar ju om att det snackas om SSRI-preparat, och man pratar om sömnmedel som första grej. Men inte i ditt fall. Där var det liksom bara östrogen rakt upp och ner.
För 10 år så fanns det... Jag kanske var tydlig med att jag äter inte medicin. Alltså, jag äter helst inte någon medicin för någonting. Jag försöker ha min kropp så ren som möjligt, och försöker hålla mig frisk med mat och träning. Så jag kanske inte öppnar den dörren heller, det vet jag inte.
Okay.
Utan man skrev ut östrogen, och sen var det inte något mer med det. Och jag började äta östrogen, och då försvann vallningen och jag sov på nätterna. Och sen tänkte inte jag mycket mer på det. Jag hade nog med att hålla familjen i ordning, och dotter och son och jobb och vet, det snurrade på. Men jag måste säga att då återställde sig östrogennivåerna uppenbarligen i kroppen, så att jag mådde bra. Och det var ingen som egentligen pratade om, alltså jag rökte sedan jag var tonåring, att det var något farligt med det, eller utan man fick, och så här ringde man en gång om året och så fick man nya, och så åt man dem.
Mm.
Sen började jag väl få lite ont i fötterna. Jag kopplade inte ihop det här, men jag höll på att trixa med att massera fötter. Och på morgonen hade jag jätteont när jag gick upp, så jag köpte sådana små massagerullar. Men jag kopplade inte egentligen ihop.
Och hur många år hade gått nu?
Det kan ha gått 5 år,
ja,
kanske.
Ja.
4 år,
ja.
Något sånt.
Ja.
Sen åker vi på semester till Bali. Och redan när jag går på planet från Landvetter till Finland, så känner jag att jag har ruskigt ont i benen. Men fortfarande inga stödstrumpor. Nej, korkad. Jag tänkte mig inte för. Så vi flyger över. Nästan framme vid Bali så känner jag att det drar till i benet. Men jag tänker inte på det då heller. Att det skulle ha med någonting att göra att jag var äldre. Kanske inte vill vara äldre. Jag vet inte.
Mm.
Väl framme på Bali så visar det sig att jag har fått en propp i benet.
Mm.
Så jag slänger cigaretterna, jag slänger östrogenet, och jag slutar dricka alkohol på en gång.
Mm.
Min son som är med blir lite stressad och säger att nu kommer du bli jättekonstig. Men det blev jag inte. Alltså det funkar ganska bra. Och så kommer vi hem, och så går jag till sjukhuset, och det blir en massa prover. Man ska hålla varannivåer och blodvärden, och så det inte ska bli mer proppar, och de håller ganska bra koll. Och när jag kommer upp där på gyn så säger de att du kan få akupunktur mot vallningar. Det är det enda.
För då hade dina klimakteriebesvär kommit tillbaka?
Lite grann. Alltså jag fick väl lite små vallningar.
Och den här ont i fötterna, det är borta nu?
Nu är det så mycket annat, för nu är det en propp och jag är rädd att dö. Alltså nu var inte proppen så allvarlig, så att jag var inte helt säker på att det var en propp. Men efter 3 dagar gick jag till läkaren. Jag trodde jag hade sträckt benet. Men jag kände att jag fick ondare och ondare i benet. Och när jag går till läkaren så säger han att det är en propp. Hade jag varit så envis som jag brukar vara så hade jag nog flugit hem med proppen där. Och då hade jag inte suttit här idag. Då hade mina barn inte haft någon mamma. Och det var inte en speciellt bra känsla som jag helst inte vill känna. Och jag vill inte ens tänka den tanken. Men så är det ju. Att det var risk för livet faktiskt. Jag hade väl kanske tur som är i god form. Så jag tränar ju 4-5 dagar i veckan. Jag är noga med vad jag äter. Jag är noga med att försöka hålla mig så frisk som möjligt. Det kanske hjälpte. Jag vet inte. Det var på gränsen vi fick åka hem. Eftersom blodet inte blev tillräckligt tunt. Så det var också en ganska stor cirkus när de ringer på morgonen och säger att ni åker till lunch. Och läkarna på Bali säger att nej, du bör inte åka, då dör du. Men SOS Köpenhamn säger åk. Så vi fick bara slänga ner grejerna och åka vägen och sjukhuset. Där jag fick sprutor med mig som jag varje mellanlandning tryckte in i magen. Och sprutade in blodförtunnande så jag inte skulle få en ny propp på vägen hem. Så det var ju allvarligt. Det har jag inte riktigt tänkt på sedan dess. Så.
Och sen är du hemma i Sverige och läkarna sätter igång och utreder dig.
Ja, de var inte så mycket utredningar egentligen.
Nej, men vi var där vallningarna hade kommit tillbaka.
Vallningarna hade kommit tillbaka och då säger de på gyn att du kan få akupunktur. För det har man vetenskapligt bevisat att akupunktur kan man ge mot vallningar eller mot smärta. Det är det enda man ger inom den traditionella sjukvården i Sverige. Och jag tänkte det, jag gillar alternativmedicin och tänkte det är väl bra. Akupunktur är ju bra. Det var en sjukgymnast som gav akupunkturen och inte en akupunktör. Kan ju ha en viss betydelse, jag vet inte. Jag gick i alla fall dit, promenerade, det tar mig ungefär 30-40 minuter. Så jag gick ofta på morgonen och rasttack, tänkte vad bra, får jag lite kondition samtidigt. Fick akupunktur och så gick jag hem och så åkte jag jobba. Och efter 3-4 gånger så började det göra ont när jag satte nålarna. Och det började göra ont i fötterna. Så jag sa till henne, är det något konstigt, ska det verkligen göra ont? Och hon bara, det vet jag inte. Hon hade ju sina nålar som... Ja, hon hade ju gått en akupunkturkurs inom ramen som hennes vårdutbildning. Som kanske inte var så djupgående. Men efter 5-6 gånger så gjorde det jätteont. Så att jag valde att avbryta så att jag vill inte komma mer. Och då smällde det till i kroppen. Och jag fick så ont överallt. Så det började fötterna, tårna, bristerna, knäna, axlarna. Handleder, fingrar, armbågar, tänder. Alltså det gjorde så ont som om jag bara hade fått en reumatism eller någonting. Alltså lederna bara knakade ur. Och jag blev jätterädd. Och samtidigt gick jag och mätte blodvärden. Och det var ju mycket, jag har inte varit så mycket på sjukhus. Och aldrig så här mycket. Men det var värst under fötterna. Alltså jag kunde inte riktigt stå. Jag kunde inte träna, jag kunde inte ens gå på yoga, jag kunde inte stå upp i köket och skala potatis utan att jag hade så ont så tårarna rann. Och jag försökte, man försökte stretcha fötterna och sen ner till sjukhuset och de sa att nej, det är inget fel. De skickade på röntgen, nej det var inget fel. Alla blodvärden, allting, alla andra värden var bra. De kollade på cancer, de kollade på reumatism, alla värden var bra. Så de sa att du är frisk. Och du sa att det är jag inte. Alltså det kan inte vara så att jag är 50 år gammal inte kan gå. Någonting är galet i min kropp. Och ingen riktigt lyssnade. Kvinnlig läkare i 45-årsåldern. Och man träffar en patient som är en kvinna runt 50 som har ätit östrogen, rökt, fått en blodpropp. Kanske att man kunde dragit någon slutsats att det har med hormoner att göra. Men det gjorde det inte. Och jag är en ättrig människa när det gäller att knäcka koder. Alltså det är lite mitt jobb också. Så att jag började och tänkte, det här är ju helt galet. Det är ju något fel. Alltså jag kan inte må så här. Och min stackars son igen då. Men det är väl han som säger, men morsan liksom har det med hormonerna att göra. Eller proppen eller något att göra att du mår så här. Och jag tittar på dem och säger, men det är klart att det har. Det är klart att det skulle kunna ha. Allting börjar med akupunkturen mot vallningar. Och på sjukhuset vill man inte riktigt lyssna, inte på vårdcentralen, inte uppe på gyn. Och hur det nu blir så frågar jag väl alla människor jag möter, som jag brukar göra. Och någon säger, kolla på klimakteriekärringar på Facebook. Och då började jag nysta. Där fanns så mycket kompetens. Så mycket omtänksamhet mellan kvinnor, så mycket styrka oss emellan. Men framförallt oerhört mycket kompetens om vad som händer i kroppen. Så när jag lägger ut en fråga, är det nog mer än jag som har fått ont i fötterna och ont i lederna när ni har kommit till klimakteriet, så bara smäller det till och folk börjar svara. Och jag bara förstår att herregud, är det så här vi går och mår, alltså, utan att någon vet om det? Utan att sjukvården har en aning?
Men fanns det några lösningar där?
Absolut. Alltså idag sitter jag ju här, jag har inte ont någonstans. Jag mår bättre än vad jag någonsin har gjort. Jag är starkare, tror jag, än vad jag någonsin har varit i hela mitt liv.
Och berätta, vad var det som, vad fick du för svar där på?
Ja, det handlar ju mycket om alternativmedicin. Ah. Alltså så att jag åt ju så mycket alternativmedicin ett tag så att jag luktade nog som en höbal. Alltså jag lagt, i runda slängar la jag nog 15 000 på allt från ilägg i skorna till alltså nässlor, maskrosor, nyporn, magnesium, ingefärshottar, gurkmejershott.
Men körde du allt på en gång eller försökte du vara lite systematisk?
Kanske i början. Kan det ha varit så?
Ja, att, du vet, för
då,
kan man ju
då blir man ju så här helt lycklig. Någon människa har satt ett ord på vad det är som händer i min kropp. Och sen hade jag lite en deadline. Jag hade bokat en skidresa med min grabb i mars som jag ville åka på. Det var mycket pengar och det här är kanske i november någon gång när jag liksom har hittat klimakteriekärringar. Så, och kanske åt lite för mycket ett tag. Och då fick man väl börja sortera ut och känna. För samtidigt träffade jag en kvinna på en hälsokostbutik i Göteborg som blev lika nyfiken som mig. Så att vi trixade mycket ihop och så läste hon på till jag kom nästa gång och så tog vi bort något och la till något. Och jag hade, var väl på kinesisk akupunktur och ja, men jag gick på en massa andra grejer också.
Ja, du vågade ge dig på akupunktur?
Ja, ja, alltså, för jag tänkte att hon var ingen akupunktör.
Nej.
Du vet, hon hade gått en helgkurs och fått några nålar, men hon kunde ju inte akupunktur.
Nej.
Men det jag fattade var ju att någonstans så kom ju alla mina hormoner i obalans i kroppen.
Mm.
Och att kroppen kanske blir lite chockad och blir helt giftfri också.
Mm.
Av...
Så din, alltså du tror att det triggades av att du hade varit i balans i med det här hormonöstrogentillskottet och sen så togs det bort väldigt abrupt, plus att du då blev starkt medicinerad med det här blodförtunnande också förstås, och så stress också, oron tänker jag i alla fall.
Ja, kan det ha varit.
Och sen så den här akupunkturen, det blev någon slags trigger i att sätta obalans i, på allvar.
Ja, så tror jag att det var.
Ja.
Jag slutade äta det blodförtunnande med, för säkerhets skull. Det var väl kanske inte någon rekommendation jag fick, men det gjorde jag.
Mm.
För någonstans så blev jag ju desperat att kunna, alltså när man inte får träna och man är van vid det, så blir man ju ganska psykiskt instabil. Alltså.
När man, ja, men om du dessutom har en ganska allvarlig hormonobalans och ont överallt. Då...
Precis, det var helt galet. Jag kunde inte hålla i någonting. Alltså, jag kunde inte greppa om grejer för jag hade så ont i fingrarna.
Och det här gick fort?
Ja, på 2 veckor.
Mm.
Och sen eskalerade det. Det började ju med fötterna och sen bara spred det sig upp.
Mm.
Och det sista var det som om jag bet på staniol hela tiden. Då hade jag ont i tänderna. Det var jättekonstigt. Och sen blev jag arg. Då kom ilskan farande. Och jag är en ganska så här... Alltså jag är en energisk och intensiv person. Men jag är inte arg. Men jag kunde bara bli arg. På ingenting.
Mm.
Fick jag ju säga till mina arbetskamrater som ofta drabbades. Att nu blev jag arg. Håll er undan.
Mm.
Och så tog det ett par timmar och så var det borta.
Och var är din menstruation i det här läget?
Den har ju försvunnit sedan 4-5 år tillbaka.
Okej.
Okay. Så där kände jag inga direkta. Det var väl lite oregelbundet och så försvann den på något år.
Och svettades du på nätterna? Hade vallningarna av det kommit tillbaka?
Nej, inte speciellt.
Nej.
Men så jag har ju alltid, eller jag har yogat hyfsat mycket i ganska många år. Och där började jag väl också leta runt i vad friskvården, vad träningen har för samband med att få bort vallningarna. Och yogan gör ju det. Den håller ju fortfarande, känner jag. 5 minuter in i ett yogapass så får jag nästan alltid en svettning. Och sen får jag inget mer.
Mm.
Så den, men då hade jag ju svårt att yoga också. Jag försökte stå på knäna för jag kunde inte stå på fötterna. Men det blev ju inte riktigt så mycket.
Men sen höll du på då med den här hälsokostpreparaten. Mm. Och har du någon känsla för vad som gav bäst effekt?
Nyponen gav effekten mot lederna.
Mm. Så lite mov,
ja, lite mov av någon slag tycker jag man ska äta om man får ledbesvär.
Mm.
Och sen är det magnesium och svavel.
Mm.
Magnesium så att det inte kittlar i fötterna när man går och lägger sig och som man sover på.
Mm.
Så magnesium innan man går och lägger sig. Och MSM, svavel äter jag fortfarande.
Mm. För vad gör svavlet?
Ja, det håller liksom kroppen i ordning. Mm. Det här är liksom som, det, man får nästan göra sin egen cocktail.
Mm.
Alla kom ut med massa goda råd och så fick man bara plocka och sortera.
Mm.
Så det slutade faktiskt med att jag satt med överläkaren på gyn och hon lärde sig saker i den gruppen klimakteriekärringar. Hon sa, det här ingår inte i våran utbildning.
Nej.
Och det är helt galet. Men där fanns ju en ödmjukhet i alla fall, så att vi satt väl och så prövar man. Och
var har du hamnat idag?
Det är egentligen bara, det är svavel bara. Mm. Och så magnesium ibland och det bara kittlar i benen.
Mm. Okay.
Ibland kan det bara brumma i benen. Och då beror det på att jag har slarvat med maten.
Ja. Så när du säger slarvat med maten, vad är slarv med maten för dig då?
Ja, det slutade, hela den här resan slutade ju med att jag kom ju iväg och åkte skidor. Och när jag tar på mig slalomkexerna så gör det inte ont. Och när det är kallt så gjorde det inte ont. Jag stod ofta ute på den vintern barfota. Så det var ju någon motsatseffekt i det här med att man ville ha det varmt ofta när man har ont. Men nu var det skönt när det var kallt. Så, och då har jag gått upp i vikt förstås. Så jag är lätt för att gå upp i vikt och får man inte träna. Så när jag kommer hem så ringer en kompis som är personlig tränare. Och så säger jag, nu får det vara nog. Jag kan inte bli tjockare. Vi gör något åt det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Min kompis är jätteduktig på mat. Så vad vi gör är att jag äter mycket shakes med näringstillskott och så äter jag keso, ägg och kvarg i stort sett. Och gör väl utan att veta om det är en detox. Men för en gångs skull så tog jag faktiskt bort allt annat. Det har nog inte varit så notoriskt någon gång innan i mitt liv. Så står jag på jobbet den 10:e dagen. Och så knäppte det till i kroppen. Och allt det onda försvann. Helt sjukt.
Ja, det är, humöret, det är lite hokus pokus.
Ja, humöret. Och jag bara kände hur humöret stabiliserade sig. Och det arga försvann. Och lederna var helt okej. Och det enda jag kan se är att jag tog bort allt socker och all gluten. Och om det nu var näringstillskottet, vad som gjorde vad, det vet jag inte. Men jag ser att socker och mjöl alltså skadar. Det skadade i detta, det skapade någon inflammation i lederna kanske. Ihop med det här andra. Så fortfarande äter jag socker så kan jag känna det i fötterna och i tänderna. Så jag passar mig för att äta socker och jag passar mig för att äta mjöl. Pasta, bröd.
Och nu när du då är igenom klimakteriet, den här svängiga fasen är du ju definitivt igenom.
Absolut.
Och du ju, borde ju nu ha hamnat i en hormonell balans. Tror du fortfarande att du är lika känslig som du var tidigare? Alltså, du vittnar ju om det nu när du säger att du, om du äter socker så känner du av det. Men tror du att det bara har med ålder att göra, eller tror du att det fortfarande är hormoner, eller hur resonerar du?
Nej, jag tror att det har nog mycket med samhället att göra, att vi äter helt enkelt för mycket socker och gluten. Vi äter för dåligt och vi äter för lite grönsaker, och grönsakerna kanske har lite för lite vitaminer i sig. Och många äter, även om man inte äter snabbmat, så äter man kanske inte så näringsriktig mat.
Mm.
Jag menar, man sprutar i socker i allt möjligt utan att vi ens vet om det. Det är inte det att du äter liksom chokladkakor, utan jag menar i kyckling eller... Ja, det finns ju liksom det dolda sockret på jättemånga ställen. Så det tror jag nog inte har lika mycket med hormonerna att göra som att våra kroppar inte tål den kosten som finns i Sverige idag. Men hormonellt känner jag mig helt stabil.
Mm. Nu har ju du gett massor med en väldigt personlig beskrivning här, och jag tänker så här att vad är det egentligen vi kvinnor behöver, och vilka aspekter av det här är det som är viktigast?
Jag tror det viktigaste är att vi nästan alla råkar ut för någonting. Alltså när man tittar i den här klimakteriegruppen, det finns flera grupper, och din podd och böcker. Alltså när vi bara tittar, det är så lätt när man säger ja, men lite klimakteriebesvär får man väl stå ut med, och så skrattar någon man. Alltså det är helt galet, vi ska inte behöva stå ut med det här. Det tycker jag är helt sanslöst. Att vi inte får information kanske samtidigt som man går på mammografi till exempel, som vi alla gör, eller cellprov. Att det inte finns en liten folder som säger att snart är det dags för dig, det här kan hända. Det är inte alls ovanligt att man får ont i leden eller depressioner eller sömnproblem. Alltså det är jättemycket äktenskap som kraschar för att kvinnor mår så dåligt. Och det är inte roligt att vara man i det här, i de här relationerna. Och har då mannen otur och han har en kvinna och tonårsbarn som liksom går in i samma hormonsvängningar samtidigt, så det är inte så konstigt om han lämnar. Så jag tänker att många familjer hade säkert klarat sig mycket bättre om det hade varit mer upplysning för oss. Om man nu säger att 80% drabbas på något sätt mer eller mindre, och 20% kanske glider igenom, så är det ju jättemånga. Det är ju 80% av alla familjer i Sverige som kommer att få problem. Jättemånga kvinnor som går med ångest och självmordstankar. Och, alltså vi går nästan alla upp i vikt på 3, 4, 5 kilo utan att man kan hjälpa det för att ämnesomsättningen förändras. Ja, kan ju vara bra att berätta det. Fysisk aktivitet är jätteviktigt. Helt säker på att det är en av mina framgångsfaktorer att jag mår bra, att jag tränar.
Mm.
Och att både att man blir glad, men det är ju bevisat både mot psykisk ohälsa och cancer och hormoner, att det påverkar hjärnan, alltså serotoninivåer och ja, hormonbalanserna helt enkelt.
Mm. Jag är lite nyfiken på, om du hade kommit till klimakteriet idag, hur tror du att det hade varit annorlunda om du hade haft all kunskap? Hur hade du agerat?
Jag hade ju säkert läst mer. Och eftersom det just, men det är ju liksom i år det har börjat, eller det sista halvåret egentligen, som nu står på löpet. Och överallt och i tv och tidningar. Om 3 år så kanske det är något annat som är modernt.
Men tycker du att den information som kommer fram nu i media, tycker att den är adekvat? Tycker att det är korrekt, och tycker du att man får den hjälp man behöver?
Ja, då får jag väl sticka ut taken och säga att inom den traditionella sjukvården, nej. Men inom alternativmedicin och bland oss kvinnor emellan så finns det jättemycket kunskap att ta till.
Mm.
Men sjukvården vill ju fortfarande helst skriva ut östrogen.
Eller ja, som en läkare. Fast inte ens det, för det är ju, vi vet att ungefär 7-8% av alla kvinnor går på östrogen i Sverige, så att det är ju inte jättemånga som, nu är det säkert fler som blir rekommenderade det än som tar det. Men min känsla är ju att många får ju fel, de får inte ens rätt, alltså när de kommer med sina symptom så får de inte ens rätt, alltså det klimakteriet funderar man inte ens på, utan man får höra att man är deprimerad eller att man är någonting annat.
Det är ju lättare för en läkare att skriva ut antidepressiva än att bara rota i det här, vad det är egentligen. Och det verkar inte som inom traditionell sjukvård att man gör kontroller.
Nej.
Alltså att man mäter om man är i klimakteriet eller inte.
Nej.
Så det verkar inte ha hänt så mycket. Och vad jag förstår, jag har försökt mejla Sahlgrenska och bjudit in dem till dagen, deras läkarstudenter, men där har jag inte fått något svar.
Ja, du tänker på din klimakteriedag. Till exempel. Det har varit spännande att höra om,
om hur de ser på det, de som studerar idag. Då.
Ja.
Men det verkar inte som att, det är klart att det går inte i en handvändning att ändra en läkarlinje. Eller, men det verkar som lite barnmorske kanske kan lite. Har man tur träffar man kanske någon som kan.
Mm. När man lyssnar på dig här så låter det ju som att du förespråkar att man ska undvika hormoner till varje pris.
Ja, det tycker jag faktiskt absolut inte. Utan är det så att man mår så dåligt så att man behöver östrogen, då ska man äta det. Det är min bestämda åsikt. Precis som om man har en depression och den är så allvarlig att man inte kan lösa den med friskvård och alternativmedicin, så ska man äta antidepressiva. Alltså läkemedel finns för att hjälpa oss. Och jag tror jag inte hade överlevt de här åren om jag inte hade ätit östrogen. För jag hade inte orkat göra den här undersökningen själv. Jag hade nog med att hålla min dotter i ordning och min son och hus och jobb. Så då var det alltså avgörande för att jag skulle stå pall och äta östrogen.
Bara slutligen, jag tycker att det är spännande eftersom du är beteendevetare. Hur kan du applicera din liksom basutbildning på det här ämnet?
Ja, det var en svår fråga. Alltså, för det verkar ju som vi alla beter oss olika. Precis som allt annat. Alltså egenskaper eller behov eller motiv eller vad man nu, alltså hur vi nu är som människor, så är ju kroppen också sammansatta på så olika sätt. Så det verkar, och det kanske är det som gör det hela så komplext, att det är inte bara ett piller och så går det bra.
Nej.
Och det har varit en tuff resa. Alltså det har ju inte gjort sig själv, det kan jag säga. Både att det har kostat mycket pengar, men framförallt att jag har lagt ner oerhört många timmar på att läsa och luska och böcker och studera och sökt på internet. Det är ju inte bara den Facebookgruppen, jag har läst medicinska rapporter. Och nu kommer ju många vänner till mig och så säger de, vad ska man göra? Och det finns tre enkla knep. Ta bort gluten, ta bort socker, ta bort alkohol och börja träna. Och då säger nästan alla, men då har jag inget liv kvar. Nej, och då får man välja.
Mm.
Alltså då får man välja om man vill ha ett liv utan bullar och rödvin och chokladkakor. Och om man vill gå till gymmet kanske tre, fyra dagar i veckan i alla fall. Så att man får lite svett på slag. Eller yoga.
Det är ju
eller
lite självgenererande, tänker jag. För desto mer rödvin och bullar man får i sig under en vecka, desto sämre mår man. Ja. Och då får man ju de här besvären som ett brev på posten. Mm. Och desto mindre man har och desto bättre man mår, desto mindre sugen är man ju faktiskt. Precis. På bullar och
så,
rödvin.
Det är ju så. Och det kanske är ett par år i livet som vi behöver alltså bli lite renlevnadsmänniskor.
Mm.
Men jag dricker ju rödvin idag, men kanske inte alls i den mängden. Och har jag ont så gör jag inte det.
Nej.
Alltså att man får vara lite vaksam och lyssna på sin kropp.
Mm.
Och det kanske om man ska relatera det till beteendevetenskapen, så vill vi väl gärna ha en quick fix i Sverige.
Mm.
Få ett piller och så har det gått över.
Ja. Och så kan man fortsätta som ingenting har hänt.
Precis.
Alla.
Och det funkar inte riktigt på våra kroppar.
Nej. Jag tycker det var ett bra avslut, Helene. Är det någonting vi har missat som du vill skicka ut där när du har chansen?
Nej, jag kan väl säga alltså rent allmänt så finns ju bra grejer med klimakteriet också. Alltså det finns ju fördelar. Man känner ju sig betydligt stabilare och gladare som människa. Alltså när man har kommit ur på den här sidan.
Jag hoppas att flera folkuniversitet och andra fria föreningar i Sverige tar upp din boll här och har de här klimakteriedagen och hållbara kvinnor. Alltså fantastiskt. Lycka till med din stora dag och hoppas att det skapar jättemycket ringar på vattnet.
Tack, det hoppas jag med. Och jätteroligt att få komma hit.
Men då, Helene, nu sitter vi här igen och 4 år har gått. Varmt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden.
Ja, tack snälla.
Ja, men alltså det här är ju väldigt spännande tycker jag. Jag lyssnade på avsnittet här för ett tag sedan och alltså jag fick så mycket känslor i kroppen och jag kunde liksom inte bara låta bli och tänka att nej, men jag måste prata med Helene. Och då gjorde jag det och så har du lyssnat på avsnittet igen och så bestämde vi att vi skulle göra den här lilla uppföljningen. Hur känns det för dig att lyssna på det här avsnittet nästan 4 år efter inspelningen?
Ja, det är ju tur att man glömmer hur bedrövligt det kan vara genom livet. Det är väl så det ska vara kanske, men alltså, det är knappt man kommer ihåg hur ont jag hade och hur nära det var att det gick riktigt illa där på Bali med proppen i benet. Och rent så spontant så blir man ju lite konfundersam. Men det är väl också det som gör att man är varsam om livet och ser till att leva livet så mycket det går.
Men du Helene, hur, nu när dina känslor och insatser och slutsatser och det du gjorde då, när du liksom lyssnar på det här nu, vad hade du gjort annorlunda?
Jag tror inte jag hade kunnat göra någonting annorlunda. Du fanns ju inte, Klimakteriepodden fanns inte, informationen som jag sökte hittade jag ju under vägen. Så det är klart att jag borde ha slutat röka tidigare och inte ätit östrogen. Och det vet man ju nu, men det visste jag ju inte då.
Men den här slutsatsen med att du borde ha slutat äta östrogen, hur skulle du kunna hitta på den och varför skulle du gjort det?
Nej, men det kunde man väl förstått att östrogen och rökning inte är så bra ihop. Men när inga läkare säger något utan de bara skickar recept på recept så tänker man väl inte på att det fanns ett samband där. Att det var så farligt som det var, alltså att jag hade ont i fötterna, men det var ju så många, det var så mycket som hände där, många kvinnor som hade ont i fötterna och köpte ilägg utan att någon sa att det kunde ha med hormoner att göra. Och det hoppas man väl att det finns mer svar idag, att de är lättillgängliga då, vad som kan hända i kroppen när vi hamnar i klimakteriet.
Men du Helene, hur nu när du ändå liksom reflekterar tillbaka, vad känner du är, jag menar, man kan ju inte låta bli att tycka synd om den här kvinnan om man lyssnar på henne. Och när du och jag har pratat nu inför den här uppföljningen så är det ju allt annat än synd om dig, upplever jag i alla fall. Du har ju verkligen kommit långt på de här 4 åren.
Ja, det har jag nog aldrig tänkt att det skulle vara synd om mig. Jag lever ju bara här och nu och så försöker jag lösa de situationer som uppstår. Det var nog mest synd om min son som fick drabbas av både mig och min dotter, tror jag. Det kan jag tycka att han fick väldigt mycket med 2 hysteriska kvinnor, en i klimakteriet och en i tonåren. Alltså det kan ju inte ha varit lätt för honom. Det hade man önskat kunde gjort annorlunda, kanske. Men, nej, men idag mår jag ju bra, jättebra.
Klimakteriet. Ja, och hur kommer det sig att du mår så bra då?
Ja, men man måste ju äta rätt och man måste hålla efter sig. Man måste yoga, man kan inte dricka massa alkohol och äta socker. Och då får man ont i lederna och hormonerna spökar. Det är jag helt säker på. Så man får sköta sig lite bättre.
Ja, och vad är dina största förändringar om du tittar på livsstilen?
Ja, yoga och rökning är ju liksom, det var ju fördärv, men det vet vi ju, alla människor vet ju att det inte är bra. Sen gör vi ju inte alltid det som är bra. Jag är mycket mer restriktiv med socker, känner direkt om jag äter för mycket socker att det känns i lederna, i fingrarna direkt, fötterna. Och sen har jag svängt om att jobba mycket mer med träning och hälsa än vad jag gjorde innan. Så jag blev yogainstruktör där på kuppen, det var inte planen. Men många bad mig och till slut så tänkte jag att ja, jag får väl göra det då. Och så blev det faktiskt jättebra, så nu undervisar jag kanske 6-7 pass i veckan och ser hur gott det gör alla andra. Och det är ju en stor skillnad. Ja, men så här, jag har fortsatt, jag försöker äta bra. Jag klev faktiskt av mitt jobb och började jobba lite mindre. Gick ner till 75% och så jobbar resten med bara saker jag tycker är roligt. Det bestämde jag också. Jag ska bara jobba med saker som är roligt. Och det tänker jag att man kan. Det är inte sagt att man tjänar så mycket pengar, men man kan må väl i det att inte slita de här 40-50 timmar i veckan och alltid vara trött. Utan jag har haft lediga torsdagar och det har varit fantastiskt. Det är som det är helg på onsdag och sen är det helg på fredag. Så gör jag en massa roliga saker på torsdagar. Eller jag undervisar mycket yoga och dans också. Och så är det fredag och sen är det helg igen.
Mm.
Mm. Så mycket sådär att ta tillvara på livet har det varit.
Och de fysiska krämporna som de bara försvann? Eller vad hände?
Ja, det gjorde de faktiskt. Jag tror att jag skapade en inflammation i kroppen där med både detoxa och inte röka och inte dricka. Och, nu drack jag inte mycket, men jag slutade dricka helt och man tog bort gluten och akupunkturen och olag och propp. Och, alltså det var mycket i kroppen som blev tokigt. Men sen har den, det är klart jag är lite stel i lederna, men jag fyller ju 60 år så att det får jag väl acceptera.
Nu står ju du på randen här till att verkligen, du har precis sålt ditt hus, du har flyttat in i en lägenhet och du har skaffat husbil. Hur ser du på livet nu?
Nej, men jag har alltid sagt, när barnen flyttar hemifrån så vill jag försöka tillbringa vintrarna där det är lite varmare och nu är jag där. Barnen har flyttat och det har ju varit en jäkla resa. Så jag har en tajt relation, det är jag och mina barn, jag har inga syskon. Eller släktingar överhuvudtaget, mer än en pappa och mina två barn. Så nu när de än bor i Göteborg, än i Stockholm och nu kan jag liksom. Ja. Så nej, nu börjar resan av ute i Europa i höst på obestämd framtid med husbil. Ah. Så jag kliver av systemet och tar paus ett tag.
Ah. Fantastiskt ju.
Ja, det är spännande och det är jättepirrigt förstås. Hur ska det gå, kan man säga upp en fast anställning när man är 60 och ge sig av, men jag tänker att vi måste göra det där som känns rätt i hjärtat. Och sliten, jag är sliten efter 20 år som ensamstående mamma och har tagit hand om hus och företag och jobbat för att få allt att gå runt, så jag tror att jag behöver vila. Min hjärna är ju trött förstås. Så bara få vara i fred ett tag, gå i berg och yoga och sen tror jag väl att jag kanske börjar jobba med yoga och meditation och livet och filosofiska tankar och träning. Så ja, kanske att jag dyker upp där.
Ja, men det blir väl jätteroligt att se fram emot det. Men det är ju spännande det här. Slutligen så vill jag bara fråga dig vad du tänker kring uppmärksamheten och kunskapen om klimakteriet då? Nu när det inte känns riktigt lika aktuellt för dig, är du fortfarande engagerad i det? Och hur tycker du att det skiljer sig nu mot de liksom, 4 åren, 5 åren som har gått här nu?
Jag är inte jätteengagerad längre eftersom jag blev bra och det är väl lite så här att man är kanske där. Det är tur att du är kvar, det är jättebra. Men det är väl så här när man är mitt i någonting, det är då man är mest engagerad. Men det som hände var väl mer att jag lägger mer fokus vid träning. Jag jobbar med människor som är cancerberörda, jag jobbar med seniorer, jag jobbar med ungdomar. För att de ska få en mindfulness och att kunna hantera sina kroppar och stress. Med, och då kommer ju det med hormoner också, tänker jag. Så jag tror att jag försöker påverka att vi mår bra genom yoga i massa olika former. Och jag ser inte så mycket av klimakteriet. Jag hade ju önskat att det låg lappar på mammografin där det står om klimakteriet. Och det gör det fortfarande inte. Det tycker jag är jätteledsamt. Det vore så enkelt om alla fick guidning där när du börjar på mammografi att snart händer det. Nästan alla.
Mm.
Och sen får jag ju fråga, för folk vet att jag kan mycket, så jag får ju fråga lite titt som tätt. Vad brukar jag guida till dig och säga att det finns att göra, men man kanske får göra en del själv utifrån sin kropp.
Ja, nej, men det är ju intressant det där, tycker jag, att man till syvende och sist, jag vet inte, när man står där i stormen så är det så svårt att reda ut vad som är vad och man är så desperat behov av hjälp där och då. Och sen så fort man har lite perspektiv så blir det lite lugnare och då har man också tålamod att liksom prova olika saker och vara lite mer systematisk och börja kika lite grann inåt även om det kan vara ganska jobbigt.
Ja, men så är det. Men så här, när man hittar de här redskapen så håller man ju sin kropp. Jag tänker att vi måste det. Det finns inga quick fix. Jag tycker många säger, ja men gud vad jobbigt och hela tiden tänka på att äta och träna. Och jag tycker inte att det är jobbigt. Jag tycker det är en fin investering i sig själv. Nu som 60-åring så känner jag att jag inte har ont. Jag är stark. Jag kan träna, jag kan gå 1,5 mil utan några större problem. Och det är för att man tar tillvara på sig. Men jag springer ju inte på gymmet 7 dagar i veckan. Utan jag försöker, jag vilar ju också mycket. Och, men man får tänka sig för. Om man känner att man vill hålla sig så frisk man kan.
Ja, underbart. Ja, men tusen tack Helene. Jag tycker att det är spännande och jag tycker och jag vet att många som lyssnar på det här också tycker att det är värdefullt att höra, för det är så många som säger, men hur, vad händer sen och hur kommer man på rätt köl och så vidare. Och kanske så är det tålamod som är en stor viktig ingrediens i det.
Ja, tålamod och nyfikenhet, jag tror jag. Att lyssna och pröva och lägga, det går inte att gå till traditionell sjukvård och tro att de löser allting. Det är jag helt säker på. Inte för oss kvinnor. Mm. Så de här enkla vägarna att bara gå och tro, det tycker jag är många som, man vill bara gå och få det fixat. Mm. Och det vet jag väl nu att så är det inte, utan precis som du säger, tålamod och nyfikenhet och ta ansvar för din kropp och ditt mående. Det är väl det vi måste göra allra mest i de här svängningarna med hormoner också. Och försöka parera dem så att man fungerar med sömn och depressioner och humör. Och...
ja, det är ett livslångt arbete kan man konstatera. Mm. Så fint att få prata med dig igen, Helene. Tusen tack.
Tack själv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.